efter alle dessa fina ord jag fick höra om mig, känner jag lite press. Men först och främst ska jag hälsa från pappa och mamma, alltså Sigfrid och Rut. Jag snackade snabbt med dem i morse. Som sagt, de är i Israel, men de har det bra. Det är väldigt lugnt där de är just nu. Det är ju bara direkt vid gränsen uppe till Libanon som det är fortfarande lite oroligt. Men de har redan varit i Jerusalem, de har varit vid sjön i Nesaret, har badat och vandrat. Så. De har det bra, de är hos Benny, alltså min yngre bror och familj där. Och de hälsar jag så väldigt, alltså så jättemycket. Precis. Och idag tänkte jag att vi ska titta lite på folket Israel under sin ökenvandring. Och vi kommer hoppa in i berättelsen när de är vid berget Sinai, eller när de lämnar berget Sinai, bättre sagt. Och det är ju så att Israel har varit i Egypten, har varit slavar där. Gud har befriat dem. Det är de 10 plågor som man har hört om kanske. Sen har det hänt flera andra roliga saker, som att delandet av Röda havet till exempel. Så Gud har visat sig mäktigt, har lett folket Israel till berget Sinai. Där har de fått de 10 budorden. Och nu har de stannat där i 2 år. Och efter 2 år reste sig molnpelaren ovanför tabernaklet, alltså platsen där Gud bodde. Den pelaren reste sig. Och det var ett tydligt tecken för folk Israel. Nu ska vi fortsätta, nu ska vi gå. Jag vet inte, det är lite hall i, eller är det bara jag som hörde? Den ligger där nere. Kanske om du provar att dra ner gain lite grann och höja volymen istället. Kanske det hjälper. Precis, det var ju så Gud ledde folket Israel. Genom en molnpelare om dagen och en eldpelare om natten. När de stannade, stannade folket. När de rörde på sig, då visste folket, nu ska vi fortsätta att gå. Och nu efter 2 långa år var det dags för Israel att röra på sig igen. Det utlovade landet låg framför dem. Landet som Gud hade lovat Abraham mer än 600 år tidigare. Och nu äntligen var det dags. Och resan från berget Sinai till Israel, eller till Kanaan, skulle ta 11 dagar. Det står i 5 Moseboken 1 och 2. Men dessa 11 dagar blev till 40 år. Dåligt GPS. Ja. Vad hade hänt? Jo, folket gav sig av från berget så som de skulle ha gjort. Det gjorde de rätt. Men bara 3 dagar senare började de klaga. De började gnälla. Och då var det inte något specifikt första gången. Det var bara allmänna livet. Så vi hade så svårt. Alltid måste man plocka ner tältet, bygga upp tältet. Och lastandet och lossandet. Solen är för varm. Det kan hända i öknen. De bara gnällde. Allt i livet var bara jobbigt. De ville inte ha det sådär. Men det lugnade ner sig. Men sen började de gnälla om maten. Och då var det specifikt om manna som de började gnälla över. Det var ju det brödet som Gud gav dem varje dag. Och det smakade som en honungskaka. Alltså, honung och smör. Så egentligen väldigt gott. Men de har ju ätit det i 2 år. Jag kan föreställa mig de desperata hemmafruar och kockarna att hitta nya recept med mannat. Typ manna gryta, manna kebab, manna smörgås, manna gratäng, manna korv. Jag vet inte, vad kan man hitta på? Så med andra ord, de har helt enkelt fått nog av mannat. Det blev så tråkigt. Och vad gjorde en god israelit när han inte tyckte om någonting? Han börjar klaga. Nej, 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 nej. Det här räcker inte. Jag vill ha kött, jag vill ha något riktigt. Alltså, jag kan förstå det där, men vad bra att Gud är en mirakelgud som kan ge gott om kött även i öknen. Fast det de folket ville ha, det var så stort att till och med Mose inte var helt säker på att Gud kunde göra det. I fjärde Moseboken 11, 21 till och med 22, då säger Moses, fjärde Moseboken 11, 21 till 22, 600 000 man till fots har jag omkring mig. Och du säger, jag ska ge dem kött att äta under en månad. Finns det får och kor att slakta så att det räcker åt dem? Eller ska alla fiskar i havet fångas så att det räcker åt dem? Alltså han säger, vi är så många. Hur skulle du kunna göra det? Men Guds svar på det Mose säger, det är så fantastiskt. Och det är någonting som vi måste komma ihåg även i våra liv idag. Fjärde Moseboken 11:23, då säger Gud, är Herrens arm för kort? Nu ska du få se om det jag har sagt ska hända dig eller inte. Alltså Mose har sina tvivel, men Gud säger helt enkelt, men jag är ju Gud. Tror du inte att jag kan göra det jag säger att jag ska göra? Vänta och se. Och vad hände? Det kom vaktla, en sorts fågel, i överflöd. Det står att det till och med blev så mycket att de hade fått nog av det. Alltså att det blev nästan som en förbannelse för det var så mycket kött. Men det kom kött mer än nog. Och kanske skulle man kunna tänka sig att nu räcker det med det där klagamål, med det där gnällandet. Men nej. Det finns människor som är väldigt bra på det. Så de fortsätter på samma spår. Vi fortsätter läsa då det, denna gång Aaron och Miriam. Det var syskon till Mose. Och de var, hur ska man kalla det för? Koregenter. Alltså de ledde också. Men deras position var inte på samma nivå som Mose. Så de blev avundsjuka. De ville ha samma position som han. De ville ha samma makt. De ville ha samma inflytande. Så redan då fanns det där med avundsjukan på positioner. Och det är bara tre klagomål som jag har valt ut som de gjorde under denna resan. I fjärde Moseboken 14:22 berättas att det var 10 gånger som folket Israel klagade på Gud. Att de gnällde. Att någonting inte var bra. Att någonting inte passade dem. Men till deras försvar måste jag säga att jag förstår folket Israel egentligen ganska väl. Alltså det de klagade över, deras problem, det var ju inget påhitt. Det var inte någonting de inbillade sig. Det var reala problem. Att vara i öknen och inte ha vatten, det är ett problem. Och att äta samma mat 2 år i rad, det blir ett problem. Det kvittar hur gott det är. Så att jag kan ju förstå dem att de klagade. Problemet var ju att med sin klagan, då sa de hela tiden att Gud, du har gjort ett misstag. För varje gång sa de att hade vi bara stannat i Egypten. Hade vi bara varit kvar där, då hade vi haft det bra. De har varit slavar, blivit slagna och dödade och sånt. Alltså, men de sa att hade vi bara stannat kvar där. Så de säger att Gud, du har lett oss vilse. Och för att du har lett oss vilse har vi det jobbigt just nu. Och det var egentligen det som var problemet. Plus att de gick ju inte till Gud när de hade problem och klagade hos Gud. Som vi läser om i psalmerna. Där gör de det rätt. De går till Gud och klagar hos Gud. Men folket Israel då, de klagade inte hos Gud direkt. De gick till Aaron, de gick till Mose. Eller sökte sig andra ledare. Så de klagade hos människor över Gud. Så Gud, när det uppstod problem, då hade Gud bara en enda roll kvar. Han var syndabocken. Det var hans fel, alltid. Och då spelade det ingen roll vad Gud hade gjort innan dess. Alltså oavsett vilka mirakel han hade gjort, han hade utfört, eller vilka gåvor han hade gett folket. Det glömde man. Och man bara gnällde på Gud. Och det är en fråga som jag har till oss. Är vi annorlunda? Eller är det också så ibland att något står inte rätt till? Vi får problem. Och vi glömmer allt som Gud redan har gjort för oss. Och vi bara gnäller på honom. Jag fastnar i den fällan ibland. När det är svårt i livet. När jag inte hade jobb. När Gud verkar långt borta ibland och inte svarar på böner. När jag inte upplever honom. Då kommer det snabbt tanken. Gud, varför svarar du inte? Gud, varför lämnar du oss ensamma i det här problemet? Varför är du inte med? Varför ledde du oss hit? Varför skulle vi komma till Sverige för att sedan stå här utan arbete, till exempel? Och en väldigt bra medicin mot dessa tankar, det hittar vi i Psalm 103, vers 2. Är det någon som kan den utantill? När jag läser det säger alla, ah, just det. Jag hade inte heller kunnat det. Jag tänkte kanske någon, lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Eller hur? Det är, en del har jag i alla fall hört det innan. Folkbibeln 98, den äldre översättningen säger, lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgörningar. Även under deras vandring i öknen blev Israel påminn flera gånger, men lova Herren istället för att gnälla på Herren. Och jag tror och tycker att det är en av de bästa medicinerna mot just klagan, mot gnällan, det är att lova Herren för allt han redan gjort. Att komma ihåg det som vi fick uppleva med Gud. För att när vi gör det, då kanske vi också kommer ihåg att Gud hittills ofta har hittat en väldigt bra lösning för mina problem. Kanske inte alltid så som jag hade önskat mig. Kanske inte alltid så fort som jag hade önskat mig. Men jag vet att Gud är med. Och det är någonting jag kommer ihåg när jag börjar lova honom. För då måste jag tänka på det han har gjort för mig. Och när jag lovar Gud och kommer ihåg att han är med mig, då blir det också lättare att säga att okej, om han är med mig, då kan jag ta det som kommer nu ur hans händer. Och även om vi inte kommer på någonting i våra liv just nu som vi kan tacka Gud för. Det kan vara så mörkt i våra liv. Det kan hända. Då finns det alltid någonting vi kan tacka för. Och det är egentligen den största gåvan av alla. Att vi överhuvudtaget får vara Guds barn. Att vi får vara med Gud. Att Jesus Kristus kom ner till jorden, dog på korset för oss, för våra synder. Så att vi kan kasta alla våra synder på honom och få evigt liv i gengäld. Det har vi alltid. Även om jag är dödssjuk, om allting går sönder här i livet, är det kvar att Jesus är med mig. Och att jag får vara hans barn. Och som vi sjöng innan, och då väntar himmelen. Så det finns alltid någonting att tacka för. Det enda frågan som ställer sig då, det där med att få vara Jesu barn eller Guds barn, är det tillräckligt viktigt för oss? Eller kretsar vi bara kring våra problem och ser bara problem och gnäller bara på Gud? Klagar och gnäller vi över omständigheterna som kan vara svåra? Eller tackar vi Gud för det han har gjort och litar därför på att han och litar därför på honom för vad som ska komma? Det är i alla fall en fråga vi kan ställa oss. Tillbaka till folket Israel. efter den episoden med Aaron och Miriam, där de var lite avundsjuka, anlände folket till Kanaans gränser. Och de gör någonting som egentligen är rätt så smart. De bestämmer sig för att utforska landet först. Inte bara huvudstupa in i landet, utan vi ska kolla vad väntar på oss där. Det är ändå mer än 400 år sedan någon från av folket Israel har varit där i Kanaan sist. Så de väljer ut 12 män, en äldste, eller förste eller hövding, beroende på översättning, från varje stam. Alltså det skulle vara etablerade män. Det skulle vara män som hade visat vad de går för. Inte några ynglingar eller sånt. Så det visar oss att de tog uppdraget på allvar. Efter 40 dagar återvänder dessa spejare. Och de berättar otroliga saker. Alltså de riktigt lovordar landet. De svärmar över det. Ah, det är så fantastiskt landet som, Israel, som Gud har lovat oss. Det flyter verkligen mjölk och honung där. Det är ett bibliskt uttryck för att det är ett land i överflöd. Och Kanaan var väldigt, väldigt bördig då vid den tiden. Ett land som utan problem kunde föda en stor nation. Så det var bra, ett bra land där. Och som bevis hade de ju med sig den där jättestora vinranken som 2 män fick bära. Så det var bra, det var gott. Wow! Gud uppfyller sina löften. Han har befriat folket från Egypten. Han hade lett dem genom öknen. Han hade försörjt dem på ett mirakulöst sätt. Om och om igen hade han visat sin nåd. Han har förlåtit folket. Alltså han hade på det mest imponerande sätt visat hur stor och hur mäktig Gud är. När man läser hela historien där. Han hade bevisat att han kan göra det omöjliga möjligt. Han är ju skaparens Gud. Han kan. Han har bevisat det med de 10 plagorna, Röda havets delning, manna, vacklarna, vattnet som flöd i en klippa mitt i öknen och så vidare. Det finns mycket. Och nu står folket vid gränsen till landet de skulle inta. Och nu händer det, eller hur? Kom igen! Gud är med oss. Vad kan stoppa oss? Det är bra där, det var bra när han tills vi kom hit. Så. Alltså, som läsare skulle jag förvänta mig en sån reaktion. Att folket säger, kom igen, nu går vi framåt. Men nej. Folket Israel gjorde inte det. För de samma spionerna som hade svärmat över landet som sa att det är så bra. Samma spejarna sa också att men det är inte så lätt att inta landet. De skrämde folket. För det fanns ju inte bara stora frukter utan stora människor där i landet. Det fanns jättar, Anaks söner och Goliat som vi läser om senare i Bibeln. Han var en av de sista ättlingarna till detta folk. Och det fanns inte bara de jättar. Det fanns också andra folksgrupper som bodde där. I städer som var välbefästa. Alltså i ett mänskligt perspektiv var det kanske inte omöjligt. Men väldigt, väldigt svårt att inta landet. Det var inte lätt. Det var inte en promenad på en söndag eftermiddag. Och folket, det blev rätt. Det fanns 2 spejare, Josua och Kaleb, som försökte lugna folket. Genom att säga, eller genom att göra det som vi just sa vi ska göra. Men tänk på Gud. Tänk på det han redan har gjort. Och var inte rädda när vi går nästa steg med samma Gud som redan har gjort så stora saker. Men folket ville inte lyssna. De lyssnade inte. Och Gud, nu hade Gud faktiskt fått nog. Så folket fick återvända till öknen. Gud sa att ni har redan misstrott mig 10 gånger. Ännu värre, ni har ifrågasatt mina handlingar, ni har ifrågasatt min ledning och ni har varit olydiga. Gång på gång på gång på gång. Och det trots att ni har sett min härlighet, trots att ni har sett vad jag kan göra, trots allt jag redan har gjort, Så varför kan ni inte bara tro och lita på mig? Så resultatet blev att Israel var tvungen att gå i öknen i 40 år. En dag för varje år, ett år för varje dag som spionerna var i landet. Och det skulle pågå så länge tills alla män som hade varit över 20 när de vägrade att gå in i landet hade dött. Det var dessa män som hade upplevt Gud och ändå var olydiga gång på gång. Och de hade till och med hädat Gud. Så det var därför det blev 40 år istället för 11 dagar. Nu hoppar vi över de 40 år. Folket är tillbaka i Kadesh Barnea. Det var det samma punkt som de inte litade på Gud 40 år innan. Men alltså, ibland tycker jag att folket är väldigt trögfattat. Hoppas att vi är lite klipskare. Fast när jag tittar på mig själv tvivlar jag på det. Men första sak vi läser om. Varför skrattar du så mycket? Första sak vi läser om. När de kom tillbaka till samma plats där de hade var olydiga. De började gnälla. Nu var det vattnet igen. De hade inget vatten. Och nu gör Moses sitt största misstag. Gud befaller honom att han ska tala till en klippa. Och den skulle öppna sig och vattnet skulle rinna ut. Men istället slår Moses på klippan som han har gjort tidigare. För han visste att det hade fungerat att göra samma sak. Och Gud är nådig, det kom vattnet. Men Moses slår på klippan och säger: hör ni olydiga, kan vi få fram vatten åt er ur den här klippan? Och genom att slå på klippan var ju Moses själv olydig. Gud sa du ska tala till klippan, inte slå mot den. Och han och Aaron tar äran åt sig. För de säger: kan inte vi få fram vatten ur den här klippan? Så även den här gången finns det en konsekvens för olydnad. Aaron och Moses får inte komma in i det förlovade landet. Jag måste ärligt säga, när jag läser om dessa straff, då rör sig någonting inom mig. Det är inte rättvis. Det är kanske lite överdrivet. Gud är ju barmhärtig. Hur går det ihop med sådana hårda straff? Eller det låter väldigt modernt. Gud är ju kärlek. Hur kan han straffa? Vi kommer strax tillbaka till det. Men efter denna händelsen med vattnet står folket vid Kanaans östra gräns. De hade erövrat det som är Jordanien idag, den östra delen. Ska Mose bestiga ett berg, berget Nebo. Där Gud ska visa honom hela landet som Israel ska sedan inta. Och efter att ha sett landet, då dog Mose just på berget. Men innan han går på berget, då samlar han hela folket igen. Och påminner dem ännu en gång om lagen. Och att de ska... han påminner dem om lagen. Och i hans sista tal då snackar han väldigt mycket om välsignelse och förbannelse. Och egentligen handlar det om att folket själv kan välja vilken väg de vill gå. Ska de vara lydiga, hålla lagen, då blir det välsignelse. Ska de vara olydiga, inte lyssna på Gud, då blir det förbannelse. De där dåliga konsekvenser, obehagliga konsekvenser som vi inte vill ha. Den som vi läser, det står i 5 Moseboken, hela talet. Men som sagt, en sammanfattning är att lyder vi Guds ord, då blir det välsignelse. Är vi olydiga, då blir det förbannelse. Och eftersom Guds ord är lag, är det han säger giltigt. Det kvittar vad vi tycker om det. Det är bara, det är giltigt. Och det kommer att hända. Och det är det ord som Gud säger som vi ska följa. Och det var ju också anledningen till varför Israel var tvungen att leva i öknen i 40 år. Det var anledningen till varför Mose inte fick komma in till Kanaan. Dessa straff var inte grundlösa. De kom inte ju ingenstans. De var inte meningslösa. De var inte extremt onda, dessa straff som Gud uttalade. Det var alltid en konsekvens av människors beteende. Och om man ser på det hela lite med känslomässig distans, kan man faktiskt även i dessa straff se Guds nåd. Israel var tvungen att leva i öknen i 40 år. Tills alla män hade dött. Men under dessa 40 år, alltså under straffet, försörjde Gud dem. Han lämnade dem inte ensamma. Han var med dem. Vi läser att deras sandaler och kläder inte gick sönder. Alltså vilket märkeskläder. Här. Det var kvalitet. 40 år i öknen och ingenting gick sönder. Så det är ett under egentligen. Så Gud försörjde dem. Vi läser också att de inte saknade någonting där. De hade mat, de hade vatten. Gud var med dem medan de fick utstå konsekvensen eller straffet. Så de fick lida konsekvenserna, men Gud övergav dem inte. Han var med. Samma ser vi hos Mose. Konsekvensen kvarstod. Så det kan hända i våra liv att Gud förlåter oss. Men att konsekvensen för våra felaktiga beslut kan kvarstå. Men hos Mose var till exempel att han fick behålla sin fysiska styrka. Han klättrade upp för ett berg när han var 120 år gammal. Och där uppe gav Gud honom, hur ska man säga, superhjälteögon. Visst var det ett berg, men därifrån fick han se hela landet. Och jag tror det var bokstavligen att han verkligen fick se hela Kanaan. Och det är någonting som är fysiskt omöjligt. Men Gud i hans nåd lät honom se det ändå. Så folket Israel visar oss tydligt att vårt beteende kan få konsekvenser här på denna jorden. Och att vi delvis, och jag betonar delvis, är ansvariga för välsignelse eller förbannelse i våra liv. Om jag väljer att vara oärligt och att vara en tjuv, då kan det hända att jag får konsekvensen att hamna i fängelset. Även om Gud förlåter mig. Så det finns vissa saker i våra liv som vi är, som är självförvålade, om man så vill. Och jag säger också delvis för att Gud är ju inte en ondskefull Gud. Jag sa att Gud, att folket Israel klagade minst 10 gånger. Och Gud straffade inte varje gång. Utan han är nådig, han är tålmodig, han är barmhärtig. Han gav dem tid, han försökte ju. Men folket ville inte lyssna. Jag vet inte vad det står, men att Gud är nådig och sen till vrede. Så när jag säger att vi ska lyda och att vårt beteende har konsekvenser, menar jag inte att vi ska springa omkring i rädsla för att göra någonting fel. Nya testamentet säger ju tydligt att vi inte behöver vara livrädd för Gud. Andra Timoteus brevet 1 och 7. Då står det: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Eller Roma brevet 8 och 15. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, Far. Och det är bara två exempel. Så det handlar inte om att vara livrädd för Gud, att bli helt förlamad av rädsla för att göra någonting fel. Det är inte det jag säger. Men hela vårt jag, hela mitt tankesätt ska vara inriktat på att hålla Guds ord. För att lyda honom i alla områden. Där har vi ju till exempel Johannes evangeliet 14 och 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Eller Johannes 10 och 27. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Så det där med att vara lydig, det är ingenting vi bara hittar i Gamla testamentet och Nya testamentet är bara nåd och gör vad du vill, utan att vara lydig är en del av att vara kristen. Gud krävde lydnad från Israel och han kräver lydnad av oss idag. Men som sagt, inte som en ond Gud som älskar att straffa. Det är ingenting han tycker om. Men det är snarare som en kärleksfull Gud, som en fader som vet vad som verkligen är bra för oss människor. Det är han som har skapat oss, så han vet bäst. Så när, och som den enda sanna guden, den enda gud som är sann, full av härlighet, full av makt, då förtjänar han lydnad. Han förtjänar det. Så när Gud säger till något till oss, till och med något så galet som att erövra ett främmande land. Det kan man inte säga, det var för folket Israel. Men även om det är så stort, då är det bättre att göra det. Det är alltid bättre att lyda Guds röst. Det finns en välsignelse i det. Som Batsche sa just nu, det där som hände mig. Hade jag varit oärlig hade jag fått jobbet. Jag var ärlig, jag fick inte jobbet. Och jag är glad för det. För hade jag fått jobbet, hade jag stannat kvar i Sverige då. Då hade jag inte lärt känna min fru. Och det hade varit synd. Så det var bra. Så det finns alltid välsignelse. Ibland på kort sikt, ibland på lång sikt. Definitivt i evigheten. Att lyda Gud. Och det spelar ingen roll om det är stora saker. Som att ge sig ut på missionsuppdrag på andra sidan jorden. Eller om det handlar om att ett telefonsamtal. Eller ett brev som man skriver. Och helt definitivt gäller det ju saker som vi hittar i Bibeln. Guds ord. Här, alltså där, på allt som står där, vi tydligt kallar det till att lyda Gud, att lyda hans ord. Bara en liten parentes, men den är väldigt viktigt. Det kan finnas negativa saker i våra liv som är utanför vår kontroll. Det finns ju den mannen i Bibeln som kallas för Job. Hiob på tyska. Han fick utstå väldigt mycket lidande utan att han har gjort något fel. Så det kan hända, det kan vara en prövning, men det kan också vara en konsekvens av den fallna världen vi lever i. Så, sjukdomar till exempel och så vidare. För den värld vi lever i, den är förorenad med ondska genom synd. Det är inte så som Gud har tänkt det från början. Eller sjukdom till exempel. Bibeln talar om att sjukdom kan vara en konsekvens av synd. Men på intet sätt är varje sjukdom en konsekvens av personlig synd. Så där får vi vara försiktiga på att inte allt negativt som händer oss är på grund av olydnad eller synd som jag har begått. Men det är alltid bra att pröva det. Fråga Gud, är det på grund av någonting jag har gjort eller inte har gjort? Och då kommer Gud visa dig om det beror på ditt beteende. Israel var tvungen att vandra genom öknen i 40 år eftersom de var olydiga. Deras beteende fick konsekvenser. Och de var tvungen eller tvungna att uthärda dessa konsekvenser. Även om Gud hade förlåtit dem. Men Gud var med dem även i denna tiden och försörjde dem och bar dem. Så Gud lämnar oss aldrig, aldrig ensam. Inte ens i konsekvenserna för vår olydnad. Snarare bryr han sig om oss och bär oss. Och det han gör och det han redan har gjort, det är alltid en anledning till att vara tacksam. Och som sagt, även om våra omständigheter inte inbjuder oss till att tacka, kan vi ändå tacka Gud för hans närvaro, för han är aldrig långt borta. Vi kan tacka för att han låter oss vara hans barn, för att han har förlåtit oss våra synder genom Kristus. Så att vi nu kan kalla denna mäktiga, härliga Gud pappa igen. Och vi kan också alltid tacka honom för det han har gjort tidigare i våra liv. Och jag tror att om vi tänker på det som vi har upplevt under vår vandring med Gud, att han har gjort en massa gott för oss. En massa välsignelser. Så det jag vill säga till oss idag är att låt oss lyssna till Guds röst och vara lydiga till hans ord. Och låt oss inte glömma att tacka den evige Herren. Han har gjort så mycket gott för oss. Amen. Gud, tack att vi får leva med dig. Tack att du som den stora Guden som står över allt annat. Att du som är så mäktig, du som är så härligt. Att vi får leva med dig. Att du bryr dig om oss. Jag tackar dig för all din nåd, för all din tålamod som du har med oss. Jag tackar dig för alla de tillfällen där du ropar oss tillbaka när vi är på fel väg. Jag tackar dig att du aldrig lämnar oss ensam. Även när vi väljer fel väg. När vi väljer att gå bort från dig. När vi väljer att inte lyda dig. Så är du ändå med oss. Och vill dra oss tillbaka på rätt väg. Tack Herre för din nåd. Tack att du aldrig, aldrig överlämnar oss. Tack så mycket. Amen.